Gängkriminalitet. I vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Shottaz och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
Klockan tre natten till måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet Biskopsgården i Göteborg.
Men hur kunde det bli så här?
Och en 8-årig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
Och samhället svikit.
Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här?
Som jag sa så tror jag att vi hade ett annat dödligt våld i Sverige förr som det har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
Idag kom alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om gängkriminalitet.
Och idag träffar vi Ramatolai, en ung tjej som förlorat en nära anhörig i det dödliga våldet.
Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 360 av Ångestpodden.
Och den femte delen av vår poddserie Vi måste prata om gängkriminalitet.
Det är ju kanske det mest liksom aktuella ämnet vi någonsin har varit mitt i.
Ja, precis. Alltså vi har ju gjort många poddserier nu, men och alla har ju varit helt sjukt intressanta och superviktiga, men det här puttrar ju nu liksom. Mm. Det visste ju inte vi när vi bestämde i slutet av sommaren att vi skulle göra just den här serien. Vi har ju velat göra den väldigt länge.
Och sen har det här såklart varit aktuellt sen
superlänge.
Sen liksom de här skjutningarna började.
Mm.
Men sett till hur media lyfter de här ämnena så bara i söndags så var det ju en debatt eller en diskussion egentligen på SVT Agenda om gängvåldet.
Mm.
Det känns som att man från många olika håll pratar om det här nu. Och jag kan förstå om man bor i ett av de områdena som polisen klassar som särskilt utsatta områden, att man känner att är det så dags nu?
Mm.
Jag kan verkligen förstå det.
Mm, det kan jag också. Men och jag tycker också att man ska se det såklart. Det finns ju två delar på SVT Play. Det är så här Agenda special.
Om gängvåldet.
Yes.
Idag så kommer vi ju liksom ha med oss en expert, vill jag säga.
Absolut, jag också.
Och den här experten, Ramo, fick vi ju kontakt med genom Flickarådet.
Mm.
Som har gjort en undersökning och sammanställt en rapport om det dödliga våldet ur de unga tjejernas perspektiv.
Mm. Och vi kommer ju prata lite om den rapporten tillsammans med Ramo. Men vill man läsa hela den så finns den på flickaplattformen.se.
Rapporten heter Flickarapport nationell kris, det dödliga våldet. Precis som Flickarådet fastställer så kände ju vi också i arbetet med den här serien om gängkriminalitet och gängvåldet att det behövs ett tjejperspektiv.
Mm.
Man behöver lyfta in de unga tjejerna som också lever i och kring det här.
Verkligen. Och förra veckan gästades vi av Fatima. Har man inte lyssnat på den, då tycker jag ju verkligen man ska göra det också. För det var ju mer mammaperspektivet.
Mm.
Men ja, Ramo kommer ju med inte en helt annan synvinkel. För alla ser ju det på samma sätt. På ett sätt, men det är så viktigt att lyfta de här unga rösterna också, för de lever i det på ett annat sätt, vill jag ändå påstå.
Ja, men och de är ju experter på att liksom leva i epicentrumet av det här våldet.
Mm, verkligen.
Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll.
Det är vi.
Och jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta varje gång vi tackar Hemmakväll också påminnas om att Hemmakväll gör Ångestpodden möjlig.
Verkligen. Och alltså, jag tänker väldigt mycket på allt som vi har pratat tillsammans med Hemmakväll om. Du vet, bara det som vi sa väldigt, väldigt tidigt i vårt samarbete, att Hemmakvällen är hotad. Det är så viktigt att ta hand om sig själv, vila när man känner att man behöver det. Och den bästa följeslagaren när jag vilar, det är Hemmakväll. Och kommer så vara.
100%. Det börjar lacka mot jul.
Det gör det. Och man behöver ju inte göra alla saker själv inför jul. Det är ju redan stressigt som det är, kan man säga.
Ja, och kan vi bara låta Hemmakväll lösa det åt oss?
Har du något julgodis, alltså du vet, som verkligen är din julgodisgrej? Att så här, det blir ingen jul utan...
Ja, men det, alltså det här låter kanske lite tråkigt, men för mig blir det ingen jul utan skumtomtarna.
Okej, okay, ja.
Alltså jag och min mamma är liksom... helt tokiga i skumtomtar.
Mm.
Jag har sett att man kan göra kakor där skumtomtarna ingår.
Även den här, att man gör egen skumtomtefudge.
Jag vet.
Mm. Jag är ju lite mer så gammeldags.
Jaså?
Men jag, det blir ju liksom ingen jul utan Mozartkulorna.
Du är den.
Jag är, det är lite gubbigt, men det är, där är jag.
Ja, men jag fattar det. Och samtidigt, alltså, det är ju trevligt att ta en liten Mozartkula.
Ja.
Det... De står ju där liksom.
Ja, men det är så liksom, när annars öppnar man en sån, du vet, det här guldiga pappret. Och liksom, ja. Man känner ju verkligen bara hur julfilmerna spelas i bakgrunden.
Ja, nej, men jag känner med dig, alltså faktiskt, ja. Verkligen, verkligen.
Mm.
Nu finns det också väldigt mycket julpyssel på Hemmakvälls Instagram. Jag vill tipsa om det. Det finns recept. Det finns liksom hur man kan duka snyggt med godiset.
Ja, ja, ja. Alltså det är bara att egentligen att luta sig tillbaka.
Hemmakväll_Sverige på Instagram.
Tack Hemmakväll. Vi är denna vecka sponsrade av Mendly. Appen som gör det möjligt att gå i chattterapi direkt i telefonen.
Ja, och du har ju gått i chattterapi hos Mendly.
Det har jag.
Jag tänker att man kanske undrar, men vad då? Alltså, vad består den här chattterapin av?
Ja, men alltså, det är ju KBT som man går i chattterapin. Och det är ju väldigt enkelt också att komma igång. Om du som lyssnar känner så här, jag vill komma igång idag, då är det möjligt.
Ja, men KBT har jag ju sagt många gånger att jag är ett så stort fan.
Mm.
KBT lägger liksom fokuset på tankar, på känslor, på våra beteenden. Allt det här hänger ju såklart ihop, påverkar varandra. Och när man jobbar med KBT i terapi så arbetar man alltså inte bara med att förändra tankarna, utan förhållningssättet till tankarna.
Jag skulle säga att bara bli medveten om vissa beteenden som man ju har haft så länge som man inte ens vet att så här, det här är ett mönster som jag kan bryta för det är negativt för mig. Alltså det var så mycket sådana mindblown grejer när jag själv gick i terapi som, ja, men som har hjälpt mig jättemycket.
Ja, för på Mendly så arbetar du genom KBT tillsammans med din terapeut mot liksom ett mål som ni har satt upp tillsammans. Och jag tycker liksom att KBT ger så mycket insikt för en själv i liksom, vad är mina problem, varför kvarstår de i mitt liv, hur ska jag bete mig och tänka kring det här. Sen får man då lära sig att hitta verktyg och mer konkreta sätt att förhålla sig och hantera sina problem. Och sen utvärderar man helt enkelt, hur har de här verktygen funkat?
Och när du väl har en chatt igång så skriver du så ofta du vill i den. Du får svar 3-5 gånger i veckan och det är alltså ingen väntetid. Så du kan komma igång redan idag. Du laddar ner Mendly via App Store eller Google Play.
Tack Mendly. I den här femte delen av poddserien träffar vi Ramatolai. En ung tjej som förlorat en nära anhörig i det dödliga våldet.
Hej Ramo, och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Jag är så glad att ha dig här.
Jag är så glad att vara här. Jag känner mig lite Star Trek, lite viktig typ. Ja.
Men du är viktig. Jävligt viktig.
Men för de som inte vet, vem är du?
Jag är 21 år och jag är poet. Eller nu kanske man vill säga att jag är författare. Men ja, jag har skrivit poesi varit, jag vill inte kalla mig aktivist, men jag har varit lite aktivist angående vissa ämnen i ganska många år nu, och jag har nyligen släppt min egen diktsamling. Mm.
Idag delar Rammo många av sina tankar och känslor genom sina dikter, och hon har precis släppt sin egna bok Butterflies and Dead Roses. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Alltså det här kommer låta helt hemskt, men typ majoriteten av mitt liv, tyvärr. Jag lever med väldigt mycket ångest, jag har gjort det ganska många år. Ja.
Mm. På vilket sätt skulle du säga?
Alltså i min vardag. Alltså jag är sån där som, eller sån där som, jag kan få ångest väldigt random, men jag har också, ibland vill jag säga att jag skapar min egen ångest, men det är min hjärna lite som, alltså jag tänker alltid på vad som ska hända och oroar mig för allting och för alla, och ja, det sätter väldigt mycket stopp i min vardag.
Mm. Mm. Hur påverkas man som ung tjej av att leva så nära inpå våldet? Hur kommer det sig att så många killar dras in i gängkriminaliteten, men så mycket färre tjejer, när de egentligen har exakt samma uppväxt? Hur stor roll spelar machokulturen? Och hur lever man vidare efter att ha förlorat någon som står en så nära?
Du är ju en av experterna hos Flickaplattformen och i Flickarådets rapport Nationell kris, det dödliga våldet. Mm. Varför ville du engagera dig?
Alltså jag har först varit engagerad ända sedan jag var yngre. För att jag kommer från orten och för att det dödliga våldet har varit runt om mig, alltså i flera år, och har påverkat mina familjemedlemmar och mina kompisar. Men speciellt Flickrådet var så nyligen, så att det var på grund av att jag förlorade någon i det dödliga våldet. Någon väldigt nära, alltså en anhörig. Så det, jag skulle säga att det bara ökade min liksom vilja att göra någonting på något sätt. Ja.
Mm. Så viktigt. Mm. Och just den rapporten känns ju också så, ja, men det känns som att röster får komma, eller får höras, som inte har hörts i den här debatten innan.
Mm.
Men i den här rapporten så är ni 7 tjejer som fått liksom ge er bild av den här krisen som det här dödliga våldet ju faktiskt är.
Mm.
Känner du att ert perspektiv inte har blivit hört innan?
Alltså, vi alla kom överens om att det har varit väldigt mycket grabbar.
Mm.
Och medan det är flickvänner och systrar och mammor som skakas om och är liksom, jag skulle säga är det en stor del av hela det här, för att alltså på något sätt så lämnas man med sorgen, men också så här, oron innan. Jag säger inte att andra grabbar inte har oron för sina vänner eller sina bröder eller så. Jag menar bara att alltså kvinnorna i det här har en väldigt stor roll, och det har inte, det är inte någonting som tar plats liksom. Man har inte hört, kanske inte lyssnat. Så därför var det väl viktigt att flickor och kvinnor fick prata nu om sin sorg på något sätt.
Mm, verkligen. Men om vi tar det lite från början. Du är uppväxt i Västerort i Stockholm. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Alltså, jag är ju ett maskosbarn, det pratar jag om i min bok. Men förutom det så, min uppväxt rent så här, att när det gäller att gå ut och typ vara med kompisar, så var den väldigt, alltså, bra på så sätt. Liksom jag hade inte en sån oro att vara utomhus när jag växte upp. Alltså det har ju blivit mycket mer hektiskt nu. Så att jag ser på Västerut som en väldigt, alltså det är bara glädje för mig, typ så. Och sen är det, tycker jag det är väldigt jobbigt och sorgligt hur det är nu. För jag kan själv känna att det är jobbigt att vara på vissa platser eller vara ute en viss tid. Inte bara för att jag är kvinna då, utan för sådana här grejer, tyvärr.
Så man känner ändå liksom när man är uppväxt i de här miljöerna att det har verkligen trappats upp nu mycket på senare år.
Absolut, absolut.
Ja.
Ja.
Mm. Men du skrev till oss innan vi skulle ses idag om hur det dödliga våldet kom nära dig när du var omkring 14.
Mm.
Vad vill du berätta lite?
Ja, alltså då, ja, om jag kommer ihåg rätt, så förlorade mina mostrar kompisar alltså under typ en veckas tid. Det var något, det var en, jag skulle vilja säga en helvetesvecka där det var typ så här 4 eller jag vet inte hur många skjutningar, bara så den veckan. Och då förlorade mina mostrar sina kompisar och alltså de var ju jätteledsna över det liksom. Och det blev en väldigt stor grej. Och där var det ju så här, ah, typ shit. Jag skulle inte vilja säga att jag tänkte på det överdrivet mycket då. Jag hade mycket annat i mina tankar och jag var ute hela tiden. Jag var ju i den åldern liksom.
Mm.
Men det var också någonstans där min anhöriga som har gått bort nu. Jag fick mitt första så här oros-sms från honom skulle jag vilja säga. Och alltså, han var bara 2 år äldre än mig. Så att, det kanske inte är jättekonstigt. Men för en 14-åring när jag tänker efter nu är det lite så här. Vad tänkte jag typ egentligen i stunden?
Mm.
Men jag kommer ihåg att han sa typ så här, om någonting skulle hända mig så skulle du veta att jag älskar dig typ och lite så. Och jag typ screenshotade meddelandet och svarade och sen tänkte jag inte så mycket. Eller jag tänkte på det men inte så mycket som jag skulle tänkt på det idag.
Mm.
Så att där någonstans började också min ångest kring allt det här och min oro typ över att förlora någon själv.
Mm.
Ja.
Men kan du minnas att du liksom, hade du förstått att han liksom rörde sig i miljöer som skulle kunna vara farliga för honom eller liksom att han ändå utsatt sig själv för fara?
Jag vill säga ja och nej.
Mm.
Alltså jag skulle säga att det är väldigt lätt att, alltså jag har förstått nu i efterhand att man måste inte ens umgås riktigt i en krets där det händer såna här grejer. Alltså det är liksom, saker händer, folk siktar inte rätt, hittar inte rätt person. Alltså det är väldigt mycket så här, sånt.
Mm.
Men allmänt så här, han bodde väl själv i ett område som inte var så himla säkert. Där det var ett pågående gängkrig är fortfarande. Så att man var ju orolig oavsett om man visste vem personen umgicks med eller inte. För den bodde ju där och den var en grabb. Och den såg liksom typisk grabbig ut och kanske hade på sig samma sak som alla grabbar hade liksom. Så att, ja.
Men nu när du ser tillbaka på de här åren, alltså från att du var 14 fram till idag, hur har liksom det här påverkat dig?
Alltså rejält. Alltså när jag säger alltid att jag typ sörjer inte eller vad ska man säga, läker inte bara de senaste 2 åren ish, som han har varit borta, utan all tid och all liksom, vad ska man säga, det har varit en sån tyngd på mina axlar att vara orolig hela tiden. Alltså en sån ångest att bära på och vara orolig och kolla Aftonbladet och se till att det inte är den eller den personen liksom, så att det har påverkat mig mycket mer än vad jag själv har förstått. Alltså min vardag och min hälsa allmänt, alltså det är riktigt rejält.
Men liksom om man bara tänker på tiden innan din anhöriga gick bort, pratade ni mycket om liksom, ja men om hur allting såg ut inom familjen liksom? Pratade ni om den här allmänna oron som alla kände liksom?
Alltså grejen var att, nej det skulle jag inte säga. Alltså först och främst så bor jag ju inte i samma stad som den delen av familjen heller. Men också, jag var väldigt nära honom. Mm. Vi pratade om väldigt mycket saker liksom, om hur vi mådde liksom. Alltså vi var bara nära på det sättet. Det var liksom vi. Han var ändå en man som så här, han var en väldigt typisk man. Så att, känslor och sånt,
det pratade man inte om.
Jo, men alltså han pratade, alltså när jag tänker på det så var han pratade verkligen om det, men han gjorde det på ett skojsätt. Alltså om han var med människor. Men till mig så var han väldigt liksom öppen och vi kunde ändå prata, vilket jag uppskattade och vilket varför jag tror att vi var så pass nära. Men att prata om den här oron med någon annan, jag tror inte det. Jag med honom, men det var för att en dag, jag tror det var sommaren innan det hände, eller sommaren året innan det hände, eller samma år, sommaren samma år, jag är osäker, så hade jag drömt att han blev skjuten utanför sitt hem och att jag var där och att jag sprang och typ höll i honom eller typ skulle rädda honom eller något sånt. Och det var så verkligt så att jag hade vaknat och mot skit och gråtit, så hade jag skrivit till han och då hade han bara, då skrev han, då sa han så här, han skrattade typ och var så här, ta, du behöver inte oroa dig typ så här, eller någonting sånt där. Och sen så var det ju ganska likt bara att jag inte var där som hände. Så att på så sätt så brukade vi prata om det. Men det var aldrig så här, prata om oron och sånt. Alltså det fanns liksom inte. Jag tror inte att jag gjorde det med min kurator eller min psykolog. Alltså det, och det var inte för att jag skämdes, utan det bara det bara blev inte så.
Nej. Mm.
Nej, för det eller du har ju skrivit en dikt.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar. Men när sa du ett sms här? 40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Bland annat som vi har hört om, alltså som att han själv visste att han skulle dö.
Mm.
Tror du det var så?
Han, till mig eller till alla tror jag i alla fall i hans omgivning, så har han alltid sagt att han tror att han kommer dö. Han sa alltid att han inte trodde att han skulle nå en viss ålder. Och det är en mentalitet som många grabbar har tyvärr i den här miljön. I orten kanske inte vågar tro att de kommer leva till en viss ålder på grund av vad som händer runt om dem.
Mm.
Och det var ju väldigt hektiskt runt om honom. Jag vet att han förlorade väldigt mycket kompisar genom åren. Bland annat när jag var yngre också. Så att den grejen att han alltid har sagt att han vet att han kommer inte nå, vad sa han, 25.
Oh.
Det är väldigt så shit typ. Men samtidigt så är det där. Man vågade inte tro honom, men samtidigt var det såhär. Det kan ju hända.
Mm.
Så.
Mm. Men du vet ju att jag reagerade på också när jag läste Diamants bok, att de som han hade pratat med, många av dem hade just den, liksom, de hade bara accepterat. Exakt. Att så här, jag kommer nog inte bli äldre än 25.
Det var att, det, han var liksom så lugn med det. Så här.
Ja.
Typ så, jag lever mitt liv för att jag tror inte att jag kommer någon viss ålder.
Mm.
Det är jättesorgligt när man tänker på det.
Ja, otroligt sorgligt. Men när vi läste den här rapporten då, som du är expert i, så var det väldigt många frågor där som vi tyckte var extremt intressanta. Men bland annat så fick ni sju tjejer som är med i rapporten diskutera begreppet otten. Och det är ju ett ord som man, eller alltså så här, hur ni förhåller er till det. För det är ju ofta, alltså när man pratar om det dödliga våldet och så här, i politiken eller i samhället i stort, så refererar man ofta bara till ordet otten. Mm. Liksom. Men vad är otten för dig?
Alltså det känns väldigt hemma. Alltså nu bor jag i en helt annan ort än vad jag är uppväxt i. Jag bor på röda linjen. Det känns jättekonstigt. Jag bor där med min sambo och jag bor i en ort som nu som känns så mycket som orten förut.
Mm.
Jag ska inte säga att jag inte är så här nojig, för att det var faktiskt en skjutning utanför oss i somras. Men ingen blev skadad då, men det var en skjutning. Och men det känns så mycket som förut, som när man var yngre. Liksom. Alla barn är bara ute. Det är massa ljud, massa olika lukter. Och det är bara så här hemma. Mm. Och jag skulle inte säga att det inte är så någon annanstans. Jag menar bara att det är ju sanningen att folk inte vågar släppa ut sina barn längre på samma sätt. Så att, det är orten för mig fortfarande. Och vilket jag är ändå glad över att det inte har förstörts helt. Men jag är allmänt, jag har blivit väldigt liksom paranoid. Så att jag behöver inte bara vara i orten för att vara rädd över att något kan hända, utan jag kan vara var som helst. Tyvärr. Men alltså, det är orten för mig. Det bara känns så här hemma. Hemmaplan. Liksom, man kan chilla och göra vad man vill. Alla är trevliga. Liksom, ja.
Men ni fick också frågan, alltså hur övriga Sverige ser på otten. Alltså vad tänker du kring det?
De ser ju det de får. Alltså jag tror att det har varit en positiv rapport om orten. Jag kommer inte ihåg när det var, om det var i somras eller var i Bergsjön tror jag. Som de räddade någon från balkongen eller vad det var.
När det var den här branden. Exakt. Det klippet som spred sig.
Det, liksom, det spred sig, det lades inte ut. Medan vi vet att hade det varit någon annanstans, om det hade varit i stan eller var den, då exakt. Hade ju Aftonbladet lagt ut det.
Ja, nu men, spred det sig på så Twitter.
Liksom. Exakt. Så att på så sätt är det så här, ja, folk tror exakt det de vill att de ska, alltså det media vill att de ska tro, tyvärr. Och jag, alltså, på ett sätt så här, jag blir mig inte dem, men samtidigt så borde man väl vara lite mer källkritisk.
Ja.
Men nu för tiden så, jag vill inte säga att de har fel om vad som pågår i orten, men det är så mycket mer till orten än bara det som pågår. Och så, sen är det så här, det finns också en anledning till att det ser ut som det gör.
Precis.
Det får man väl ändå också tänka på.
Ja, för vad skulle du säga att media har för roll? Eller vad borde de göra?
De har en väldigt stor roll. Alltså det är ju, alltså jag har bara sett att de pratar om skjutningar. Alltså skjutningar är rubrik i cirka, alltså nu är det politiskt kanske en timme. Och sen så finns, ser man inte det på Aftonbladets första sida längre.
Nej,
alltså det, är
det blir en
så,
flash. Och
exakt. Alltså det är liksom inte viktigt. Någon har dött, någon kanske liksom ligger på intensiven, men det syns inte. Det är liksom kanske sport nu som tar halva sidan. Mm. Och skjutningen tar en sån här liten sida liksom. Eller, alltså ja, jag vet inte, det, jag har slutat vara väldigt så här. Jag tänker inte på dem så mycket längre. Jag tycker inte de gör någon nytta. Och jag tycker inte det är det som är viktigt. Jag tycker det är så mycket annat som är viktigt. Typ som att läka våran kollektiva sorg liksom. Mm. Och men media gör allting värre, skulle jag vilja säga.
Mm. På vilket sätt gör de det värre?
Sättet de hanterar det, och det informationen de skickar ut. Jag tycker bara att det finns andra sätt att hantera det på. Jag tycker också att man kan faktiskt behandla kanske problemen som att det är viktigt. Mm. Alltså, det känns bara som att det är en vardaglig, vad ska man säga, vardaglig nyhet typ så här. Mm. Att det är liksom en, som att det är en självklarhet typ, att som att det kommer vara nyhetsmorgon på TV den här morgonen, så är det en självklarhet att okej, någon kommer skjutas och det kommer stå där i en timme liksom. Jag tycker att man kan vara lite mer considerate.
Liksom, ja, men också liksom, alltså bakom de här rubrikerna, alltså det finns familjer, precis, människor. Det är liksom liv vi pratar om. Alltså det tycker jag, med det är så jävla grovt att seriöst inte, alltså att inte heller liksom ge hela bilden.
Exakt.
Ja, man pratar inte så mycket om det strukturella, utan det är så här, ja men det är en ny skjutning, som du säger, det blir en flash och sen är det ute ur bilden, och så pratar man inte mer om att liksom, ja men alla runt omkring, ute där i orten, säger jag nu i situationen, ja, allt det fortsätter liksom.
Exakt.
Ja.
Folk behöver liksom gå ut och kanske se lite blod kvar morgonen efter, liksom det skjuts i portar, folk dör i portar, alltså så folk bor där, alltså liksom, ja, det är barn som bor där, alltså det, alltså även om man bor där och inte ens har någonting med det här att göra, man påverkas ju.
Ja,
alltså det är väldigt viktigt. Exakt. Mm. Det är det som är så viktigt att förstå, och det verkar som att folk bara tror att ja, ah, men de är kriminella och det är bara de som påverkas, de borde typ dö. Det spelar ingen roll. De kan liksom självplanera. Men det är verkligen så mycket mer. Så jag tycker det är så himla trångsnitt att man kan tänka på det sättet.
Ja, det är det verkligen.
Men 2019, när du tar studenten, hade din anhöriga liksom dragits in i kriminalitet då?
Nej, eller alltså jag skulle säga att han hade vissa umgängen redan då. Alltså det var liksom, det var inte nytt, om man säger så. Han var känd hos polisen helt enkelt, tyvärr. Så det var ingen nyhet för mig. Ja.
Men där när du liksom ska ta studenten, vad känner du där och då inför livet och framtiden? Och...
Jag är så glad den här sommaren. Alltså jag vet inte, jag var bara så glad och jag hade så kul. Jag säger alltid att det känns som att liksom Gud gav mig någon slags här sista lycka innan allting skulle gå åt helvete. Alltså det känns verkligen så, för att jag hade så otroligt roligt. Jag hade kul med mina kompisar. Varje dag gjorde vi typ någonting. Varje dag vi liksom och gick och åkte båt. Alltså det fanns inte en dag där vi typ vilade. Och jag träffade också min kille den sommaren. Så att den var väldigt... en minnesvärd sommar.
Och 6 månader efter din student så tvingas ni gå på hans begravning, din anhöriga. Alltså, vad var det som hade hänt?
Ja, då... det var bara 2 dagar innan nyår. Strax efter jul. Då hade vi inte firat jul tillsammans. Jag firade här med min mamma. Och mina, jag firade här med min mamma och han firade i sin stad då med andra familjemedlemmar. Och jag kommer ihåg att vi pratade, sista dagen vi pratade var på jul. Men vi skulle fira nyår tillsammans och det var jag jätte, vi var bara allmänt taggade över det. Jag kommer inte ihåg varför den här nyåren var så... Nej men jag menar, det var bara något som var så kul och det hade varit ett bra år. Ja. Jag tror det var det. Det hade bara varit ett bra år och vi var taggade och det var, detaljerna var till och med oklara. Det var så här, ja men ni får komma ner hit och så här, men ni får komma upp hit. Och så var det så här, okej, men vi löser det, för att på något sätt så skulle vi ändå ta oss, jag och mina vänner eller vad det nu var, skulle ta oss och träffa dem. Och sen så på den 29 december så, det var också en väldigt bra dag. Så konstigt nog, vi vaknade och jag och mina vänner skulle åka till Mall of Scandinavia. Så vi åker till Mall of Scandinavia, min kompis jobbar där på Frozen Yogurt då, och vi åker dit, några av mina kompisar shoppar typ. Vi går till min kompis jobb, jag tror vi åt Frozen Yogurt, så säger vi att men vi åker och vi har tacokväll. Och så sätter vi oss i bilen, men min kompis jobbar fortfarande, hon ska komma sen. Och där är mina bästa kompisar, alltså vi har växt upp tillsammans. Och sen några andra som vi hade träffat nyligen, och så sätter vi oss i bilen och vi åker från Mal, och då bilen är liksom fullsatt och jag sitter i mitten för att jag var väl minst. Och sen en väldigt viktig grej är också att veta att jag har alltid koll på Aftonbladet på grund av den här anledningen. Alltså jag kollar alltid Aftonbladet. Jag får notiser och jag kollar alltid för att jag måste veta ifall något händer. Och jag tror inte, det var inte ens bara med han. Det var bara så här i allmänhet. Alltså det är så mycket skjutningar och sånt. Man vet aldrig om man kommer känna den som går bort. Liksom. Men vi sätter oss i bilen och kanske 10 minuter in. Typ. Jag tror att larmet kommer inte bli sen 17 och jag är osäker. Jag kanske har fått 17 och 20, men 17 och någonting. Och så ringer min telefon för att, och då, alltså det har bara gått kanske på riktigt 5 minuter. Det är liksom ingen som ens vet. Föräldrar har inte fått, alltså liksom så, liksom folk är på väg till sjukhuset, men jag hade lite tur då för att hans kompis känner min tjejkompis. Så han ringer henne och säger du måste ringa Ramo. Jag tror att han är död. Och de ringer mig och de säger, det enda min kompis säger så här, det har varit en skjutning i det här området. Och du vet, jag bara la på min telefon, gick in på Aftonbladet och sen jag bara, jag sa bara nej. Typ. Och mina kompisar i bilen, de förstår inte vad som händer. Så jag bara nej, och sen så ringer jag till hans bästa killkompis. Han svarar mig och han låter lite så här, jag bara, vad händer? Så han bara, jag vet inte. Jag bara, vadå du vet inte? Han bara, ja jag vet inte, vi är på väg till sjukhuset, de säger att han är död. Och då har det gått, alltså det har gått kanske en kvart, 10 minuter nu. Så jag bara,
men stod det redan någonting på Aftonbladet då?
Gjorde det inte. Nej. Det var det, för att han, det här hände utanför där de bodde. Ja. Så att det var väldigt, att klicka vad som hade hänt, det var inte svårt. Men han säger, vi är på väg till sjukhuset, de säger att han är död, jag vet ingenting. Och du vet, jag tror jag skrek eller något, och så jag sa bara så här, ring mig när du kommer fram. Och sen typ lägger jag på och jag typ, jag för mig att jag börjar gråta. Och min bästa vän kör liksom mitt på motorvägen, och hon, du vet, hon försöker hålla hennes cool liksom, och jag tror jag gråter ganska tungt i typ så här några minuter, och så lugnar jag ner mig lite. Hon släpper av några av våra vänner och jag får sätta mig där framme för att typ kunna så här andas. Jag ringer min mamma. Jag ringer min kille. Och det är så sjukt, för vi åkte från Jakobsberg till mig då, och då det, alltså det är inte en lång resväg, men det kändes som evigheter. Eller det kändes, alltså det kändes inte jobbigt. Jag kommer ihåg att jag satt så lugnt där typ och kollade på vägen, men det kändes som att vi åkte så lång tid. Och så kommer vi precis utanför mig och så får jag ett till samtal och säger dem, ja men, och då måste jag ändå säga att jag visste redan. Jag visste i mitt hjärta att han är borta. Jag bara, alltså det var, jag kan inte förklara. Jag bara visste att han överlevde inte. Och då, men då får jag också ett samtal som bekräftar det. Jag gråter lite mer, kramar min kompis, går ut. Min mamma springer ner liksom och typ omfamnar mig, och så går jag upp. Och så, ja.
Ja, fy fan. Alltså, det går ju såklart inte föreställa sig hur hur det här har påverkat dig, men liksom på vilket sätt påverkade dig där och då, och hur skulle du säga att det har påverkat dig nu så här några år senare liksom? Eller ja, det är ju inte ens länge sedan, alltså 1,5 år sedan.
Ja, alltså där och då så var jag, så jag var ledsen, jag var ledsen allt som allt i 20 minuter, så grät jag jättemycket. Men när jag kom upp hemma, alltså jag bara, jag var ledsen men jag blev stressad direkt. Alltså det var som att jag kunde inte sitta still. För det enda jag kunde tänka på var typ, okej, vad ska ske nu? Typ, okej, jag måste åka dit. Jag behöver packa en väska, jag behöver boka en biljett. Liksom jag bara typ jag kollade mina kläder. Typ kom jag ihåg, och min mormor ringde, och liksom min telefon ringde, och mina kompisar var på väg hem till mig. Liksom det var något som var väldigt skönt. Min omgivning, de var liksom som en sköld för mig direkt. Mm. Alltså mina kompisar kom, jag tror de köpte mat. De bara kom och bara var, och sen så någon annan bokade min biljett. Liksom, och jag menar, jag tycker bara de hanterade det så bra, för jag kan inte tänka själv typ så här, hur jag hanterar det i första hand när jag har någon som är så pass nära mig och det här händer, och vi alla vet vem personen som har gått bort är. Och min andra kompis, jag kommer ihåg att hon fick en panikattack på jobbet och hennes syster behövde komma hem till henne, tyvärr. Men då var det bara så här, ja, det har hänt typ det som jag har fruktat i år och dagar, och min ångest. Nu är det här typ, vad gör jag nu? För nu har jag, det är det här jag har byggt upp på något sätt. Så här, försökt förbereda min kropp på, som man inte kan förbereda sig på. Men jag har ändå gjort det. Och haft ångest och mått skit. Och tänk om, och nu har det hänt. Så då var det bara så här. Det fanns inget. Det var bara oklart. Dagen efter så var det minnesstund på platsen. Och det var det typ. ja. Ett konstigt början på ett nytt år.
Ja. Helt liksom hjärtskärande. Alltså man bara så här, ingen ska behöva gå igenom det där. Men vad skulle du säga att det finns för koppling, eller vad tänker du kring koppling mellan våldet och psykisk ohälsa?
Jag vill säga att det har ju någonting med den här machokulturen att göra, tyvärr. Alltså i flera år har vi ju sett hur män krigar och män bara använder våld på olika sätt mot varann. Alltså liksom så. Och jag känner att det har någonting med makt att göra. Alltså jag tror absolut att saker börjar. Man kanske börjar sälja någonting för att man behöver överleva. Och det är tyvärr den hårda sanningen. Samhället ser ut på det sättet. Det är svårt att komma liksom, vad ska man säga, klara dagen.
Ja.
Men sen så på något sätt, och jag vet inte på vilket konstigt vänster, det bara eskalerar så otroligt. För det handlar väl bara om att alla vill göra pengar. Men jag tänker väl att alla kan väl kanske inte göra pengar på samma områden, och det är det som tyvärr skapar konflikt. Men också så här, många grabbar känner en tillhörighet i sådana här omgivningen. De förstår varandra. Det är jobbigt hemma kanske. Man känner känslor som man inte kanske någon annanstans, eller alltså vad som helst, bara tillhörighet, att man umgås, man tuggar, man alltså försöker. Och det är inget fel med det, jag har också tuggat, det kanske låter lite så men man chillar ute liksom, alltså oavsett väder, och det behöver inte ens betyda att man står och gör något kriminellt eller man har något kriminellt gemensamt. Det är bara, det finns tillhörigheter som man känner hos varann, och det är inte alltid man kan prata med sina föräldrar, det är, alltså man har inte alltid den där, vad ska man säga, relationen hemma. Man kanske har känt, alltså det är ofta också, jag vet att grabbar känner att de är mannen i huset och de måste hjälpa till.
Just det.
Och jag tror att det är en jättestor, och det är inte så här, jag lägger inte blamen liksom på att de känner, alltså på, vad ska man säga, huset, på föräldrarna eller på mamman, men det är jag tror det är väldigt lätt för män att känna så, tyvärr. Och det påverkar ju dem. Och det behöver inte betyda att de ska ta den kriminella vägen, men jag tror absolut att man kollar på, även om man inte ens har tagit det steget, så vet jag att man kollar på vad kan man göra, liksom, tyvärr.
Det är liksom gamla normer som sitter så djupt rotade, att man ska liksom, ja, men ta ansvar ekonomiskt och liksom, ja. För alltså, ofta så har ju ni tjejer exakt samma uppväxt som många av de här killarna som ju hamnar i de här konflikterna, men mm. liksom rent generellt så är det ju inte ni tjejer som hamnar i det här våldet. Men på vilket sätt känner ni av konflikten, eller varför tror du att det är så stor skillnad?
Vi pratade om det här och du vet, jag blev så himla, jag bara shit, jag har aldrig tänkt på det här. Och du vet, Sara tror jag från Flyktplattformen, hon sa, ni växer upp i samma hus, samma förutsättningar, men ni beter någorlunda, vad ska man säga, normalt.
Ja.
Men ibland så kan grabbarna hamna i såna här situationer. Hur kommer det sig?
Mm.
Och du vet, jag var så, jag vet inte. alltså det var så många teorier. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa. Men det var dels det här med så här, att de känner den här manliga rollen, att de måste ta hand om liksom, och hålla koll och lalala. Och medan, alltså jag vet inte vad det är, men jag skulle säga att det är ju allmänt så att män och kvinnor hanterar saker på olika sätt. Och jag tror att det kanske kan vara så simpelt som det är, men också att det kan vara så mycket mer komplicerat. Det är verkligen något som jag säger, jag har inte ett svar på, utan det finns massa olika teorier, känner jag, när det kommer till det. Men jag vill verkligen ha svar på det.
Men har du känt att ni tjejer som också liksom drabbas av det här dödliga våldet som anhöriga har någonstans dit ni kan vända er med oron?
Nej. Alltså Nej. Det är ju dels därför jag till exempel jobbar med kollektiv sorg, för att jag är så här, jag under många år så var jag så här, vad ska man säga, politiskt inriktad kanske, och var så här, men polisen måste, men politikerna måste, men det här, och du vet någonstans, speciellt i min egen sorg, så var det så här, men vi, typ, alltså det är ett sånt, vi mår så dåligt och vart kan vi gå? Alltså det finns inte ens åtgärder när något sånt här händer. Utan polisen kommer meddela dig att den här personen har gått bort. Den säger, kommer inte säga att du kan få hjälp här och där och där. Eller se till att, alltså liksom, det finns ingenting som ser till, alltså ses till. Och jag vet att brottsoffer, vad heter det? Jouren. Att de har sagt att liksom, men vi har folk typ, och liksom människor man kan prata med och vända sig till, och det är så här, men okej, men hur vet vi det? För vi, alltså det var också en chockgrej som jag fick reda på för typ 2 veckor sedan när vi hade något möte med kollektiv sorg, och då var det så här, men hur vet de här människorna som går igenom det här det? Vad, hur kontaktar ni dem? Skickar ni broschyrer när sådana händer? Är ni på plats på minnesstundare eller som fältare? För att nu är vi fältare åt våra människor när vi inte ens är professionella, utan vi, förstår du vad jag menar? Vi hjälper varandra när vi redan är i sorgen. Det är ju ingen, förstår du? Så att det finns ingen hjälp, och det är någonting som är ett stort problem, och det är därför jag jobbar med det jag gör, för att, och vi faktiskt håller på att se till så att det finns en samtalsgrupp. Är vad vi håller på med. Men det behövs ju också så mycket mer. Men vi samarbetar med massa, till exempel Rädda Barnen och sådär, så att det kommer ju bli bra, men jag tycker det är så synd att vi
inte
tar tag i det.
Nej,
det
ni som har varit mitt i det ska väl få uppbackning ifrån men alla oss andra liksom.
Ja, men alla myndigheter, alltså hela samhället.
Alltså det är sånt jävla svek.
Och det är så sjukt, för det är så många som har berättat att men de går till en psykolog, och så blir psykologen till sig över traumat som de berättar, och det är så sjukt för mig, för såhär, hur kan det bli till dig? Alltså,
det är som att de inte reagerar så här, gud vad jobbigt.
Alltså att liksom, de typ, någon gång så hade väl någon psykolog typ börjat gråta. Och det blir ju så himla, jag kommer hit för att du ska hjälpa mig.
Och
så är du helt paff av vad jag har gått igenom. Och då känner jag så här, okej, men är våra psykologer utbildade för att klara av den här slags trauma?
Exakt.
Nej, för att
det, så här, det verkar inte så då,
exakt, det finns ingen som förstår, eller vad man ska säga liksom. Och det blir ju ett problem i sig.
Verkligen.
Men hur har du hanterat in, så har du pratat med någon professionell? Du nämnde liksom kurator och psykolog, men var det tidigare?
Men jag hade en psykolog från tidigare år i mitt liv som jag har gått till i flera år, så att jag vände mig dit, men också typ, jag hanterade mig så mycket själv. Inte själv, men jag pratade mycket med min omgivning, skrev, typ så. Men sen så kan vissa säga att de tycker att jag inte har hanterat det än. Men så det är oklart. Liksom. Jag tycker sorg är en väldigt det är svårt att veta var man ska börja, vad det innebär. Alltså jag kan inte vara ledsen liksom på ett tag nu, och sen så till exempel i helgen så blev jag jätteledsen efter en utgång liksom. Mm. Så att, alltså det är liksom oklart. Jag kanske har hanterat det, men det kommer ändå alltid vara jobbigt. Alltså det, men jag tror absolut att det finns aspekter i det som jag inte har hanterat, till exempel min paranoia och min PTSD och bla bla bla, bla. Så att hantera och hantera. Jag har nu på senare tid insett att jag behöver riktigt professionell hjälp med att hantera till exempel min PTSD och sånt. Så att, men att acceptera att han är borta och det här har hänt, och det är liksom okej för mig nu. Det är så. Och det känns okej. Alltså det är inte okej, men det känns okej. Jag säger okej, jag kan gå vidare i mitt liv. Jag måste. Först var det så här, jag måste. Nu är det så här, jag kan. Det är lugnt liksom.
Men vad tänker du liksom rent konkret att ni anhöriga skulle behöva? Alltså vad tycker du att samhället i stort kan göra?
Alltså, jag tänker väl att det måste finnas en sån traumacenter, typ så. Men också så här, åtgärder som sätts in direkt när sånt där händer i området, hos det som har det anhöriga. Och liksom jag har för mig, eller jag har fått veta av en kompis att i England, så om man har varit med om något slags brott, då får du en broschyr som du skickar hem dig i typ flera veckor. Alltså även om du inte reagerar på den, så skickas den i flera veckor hem till dig, för att ifall att du vill, förstår du vad jag menar?
Som bara en sån grej.
Exakt, en sån grej att du vet att du kan ta den här hjälpen. Exakt. När du är redo att göra det. Liksom, jag säger inte att de måste komma och knacka på varje dag. Inte det jag säger, men bara visa till exempel att Brottsofferfonden är ute där och liksom bara är, kanske syns till på minnesstunden och berättar för de som mår dåligt att behöver ni någonting, liksom, kom till oss. Ni kan prata, ni kan göra det här och det här och det här. Och till exempel en form av broschyr som, för att vadå, alltså, man ser bara en massa poliser typ. Och visst, för vissa kan det kännas tröstande typ, kanske ingenting kommer hända nu på kanske några dagar, men det behövs mer.
Ja.
Mycket mer.
Men det pratas ju mycket, du har ju själv nämnt den här, om den här liksom kollektiva sorgen. Hur känner man av den?
Jag skulle säga dels på demonstrationen, alltså det var jag skulle säga det var så tungt i luften. Men också, alltså det är väldigt, jag skulle säga att vissa pratar om det, och sen finns det som att man pratar inte, man bara typ är typ, alltså det, alltså jag tror bara att man märker att folk är traumatiserade och att det är så normaliserat. Alltså att man inte blir förvånad. Och det kan jag till och med själv säga såhär. Det är en skjutning, jag blir inte förvånad. Jag blir mer såhär, okej, nu får vi se vem det här är. Känner jag det, liksom. Det är inte såhär, oh my, nej. Det bara är ett tecken på att det här är så...
För, alltså, det har gått så sjukt långt. Man kan inte riktigt ta in hur pass normaliserat det är.
Alltså,
jag tror att så här, förhoppningsvis kommer vi titta på det här i backspegeln och liksom bli förfärade över på vilken nivå den här normaliseringen låg på. Alltså i hela samhället. Alltså,
ja, men att samhället bara stod vid sidan om.
Ja, och så här, trodde inte det skulle hända typ. Alltså,
verkligen.
Ja.
Och det är så mycket yngre grabbar som går bort nu också. Och exakt. Tjejer, tyvärr. Alltså det, ja. Jag vet inte. Jag gillar inte att leva så här. Det har jag sagt liksom. Jag vill flytta härifrån. Men samtidigt är det så här, ja men. För det kommer göra allting så mycket lättare. Alltså, jag är uppväxt så här. Om något händer kan jag fortfarande känna personen. Och jag kommer fortfarande känna sorgen. För jag kommer fortfarande säkert känna någon som kände den personen. Det där är också en grej. Liksom. Det är inte så här, det är inte alla som känner någon som har gått bort i första hand. Utan man gick i skolan med den för några år sedan. Man bodde på samma ställe som den. Man festade med den. Man gjorde sig. Alltså det är ändå så här. Det blir ändå. Det skakar om en.
Ja, såklart. Det är så liksom. Det är bland det. Alltså det är såna enorma tragedier.
Ja.
Det är helt omöjligt att inte bli liksom berörd av det.
Mm.
Men vad tror du liksom kan få samhället att hantera det här som den stora samhällskris som det är?
Att se allas lika värde.
Mm.
Det är verkligen så simpelt som det är. Och det gör, alltså, jag tycker samhället i allmänhet, det är inte bara här, det är andra länder, det är, man ser inte allas lika värde. Det finns såna här områden och det är, så, det är som att det är designat på det här sättet. Och det är som att det är något slags förhållningssätt. Och det, jag tror det är därför så många känner sån hopplöshet. Typ så här, varför gör du det du gör? Varför jag får frågan så här, varför fortsätter du typ kämpa på det här sättet? Så här, vad kommer förändras? Liksom, de vill att det ska vara så här. Och jag känner av det också. De vill att det ska vara så här. Samhället är uppbyggt så här. Det är inte bara i Sverige. Förstår du? Mm. Men vad som behöver är helt enkelt är att se alla lika värde. Att man ser att man, alltså ett liv är ett liv.
Mm. Mm. Mm.
Liksom att alla förtjänar att vad ska man säga, växa upp på ett bra sätt i en bra omgivning, få rätt förutsättningar för en utbildning, för jobb.
Exakt.
Alltså, och liksom rasism, alltså det är så, det grundar sig i så mycket. Och det här är samhällsproblem, och det är så här, när kommer det lösas? Kommer jag leva? Liksom, kommer jag ha blivit gammal och dött när de grejerna löser sig? Det är svårt att tro. Jag tror det är därför lite jag har hoppat på något sätt från den biten och fokuserar mig på att läka våran sorg, alltså att fixa så att folk har någonstans att gå.
Mm.
För att jag blir galen på något sätt när jag ska liksom sätta mig i det här att lösa problemet. Jag känner inte att jag har orken för att göra det längre. Jag försökte liksom vara aktiv på det sättet, och jag kan inte, för att jag blir så, det blir så jobbigt. Det blir så jobbigt och det tar så mycket på en. Det här tar obviously också jättemycket på mig, men det känns som att man gör något framsteg ändå. Om någonting så ser vi till att det finns åtgärder när saker händer. Och det är väl att göra någonting bättre liksom.
Ja, det gör ju hur mycket som helst såklart. Men det här kanske är en jättestor och svår fråga för dig att svara på, men vad tror du skulle kunna förebygga våldet?
Jag tror alltså dels här, vart kommer vapnen ifrån? Vart kommer drogerna ifrån? Bättre förutsättningar för att folk ska kunna välja att inte vända sig till det kriminella kanske. Ja, för att folk, alltså, det är viktigt att förstå att de som har tagit sig in här, hälften vill inte vara här längre.
Nej,
det där
precis.
Också, avhopparprogrammen till exempel, behöver mer resurser till exempel, för att om en grabb hör av sig dit och de inte kan hjälpa honom direkt, vad är det som, alltså, vad är det som får du tro att om 48 timmar så kommer han inte ha ångrat sig?
Nej. Det är tillräckligt jobbigt. Spelrummet är så otroligt litet, ja. När någon vill hoppa av. Alltså.
Och hälften av dem också har ju inte gett sig, alltså, det kanske handlade om en påse weed någon gång och sen har eskalerat. Alltså, det är ju, jag tror inte det är någon som, okej, nu så är det ju tyvärr så att det är många ungar som, jag känner jättemånga som jobbar med ungar i förorten nu, och de är så här, deras liv, eller deras idéer är ju att de ska bli,
ja,
vad de ser.
Mm.
Och det här är bara det, där är bara så här, nu får ni liksom göra någonting, för att de ungarna tänker att de ska bli så och de ska leva så och pengar och cash och ja, de ska också dö unga. De har någon idé om att de kommer dö unga för att det är så det ser ut. Det är den verkligheten de har och det är så det händer runt om dem.
Exakt.
Då är det någonting som är fel.
Ja, verkligen.
Men ja, alltså, bara med att vart kommer drogerna ifrån? Vart kommer vapnen ifrån? Håll koll på vad är det, tullarna måste jag väl säga någonstans, och sen också bättre förutsättningar bara, och avhopparprogrammet måste, det, jag såg en artikel tror jag igår eller förrgår, det är många som har anmält sig.
Jag såg också det, att det hade ökat, att det är många fler som söker sig till avhopparverksamheterna. Det säger ju också att folk verkligen vill lämna.
Exakt.
Ja, precis.
Men precis som du är inne på, alltså det rummet är, alltså man måste ju ta tag i det direkt.
Ja.
Alltså, oh, alltså gud, och jag tänker med, alltså det måste erbjudas någonting annat. Alltså det är inte normalt att barn tänker att de ska dö unga. Alltså man bara så här, fattar samhället vilken fucking tragedi det är. Jag får panik.
Det är en hel generation som kan liksom, ja, men så här, gå till spill, och låter ju helt sjukt att säga, men liksom en generation som, ja, men
vårt liv liksom slår samman, och då tänk alla som står vid sidan om, familjer, anhöriga, vänner. Det drabbar så många människor.
Men jag tänker också att det är viktigt att prata om liksom machokultur ännu mer än vad vi redan har gjort idag, för att jag tror mest, precis som du säger, att det spelar in jättemycket också.
Men känner du att de här områdena runt om i Sverige som liksom, där det sker många skjutningar och där det här dödliga våldet utspelar sig, att de har blivit svikna av samhället?
Ja. Mm. Alltså, ja, de stänger ner fritidsgård efter fritidsgård liksom, till exempel. Vart ska man umgås då?
Ja,
alltså,
exakt.
Vart ska de förhålla sig till? Alltså, vad ska de göra? Alltså, nej, alltså bara såna där grejer liksom.
Då blir ju den enda gemenskapen de kriminella miljöerna.
Ja.
Till exempel. Mm. Och till exempel ortens bästa poet kunde inte fungera längre. Liksom, på grund av att de bara... Jag kommer inte ens ihåg exakt vad som hände, om det var poliser eller om det var väktare som bara rasprofilerade folk och var jobbiga och liksom störde folk på plats. Och liksom, alltså förstår du, man får inte ha något bra. Vi får inte ha något bra. Och så är det konstigt när vi gör någonting dåligt, för att vad ska vi göra?
Mm.
Alltså det är liksom, jag vet inte. Jag försöker egentligen inte rättfärdiga vad som pågår, nej, och att folk dödar varandra, utan men det är också bara så här, vad får vi? Alltså förstår du, det är inte så konstigt att folk känner att det inte finns någon annan utväg. Det är väldigt viktigt att förstå att folk inte vaknar upp och känner att de ska skjuta ihjäl varandra. Eller som de säger, att folk kom till Sverige för att starta krig här, och det är absolut inte så. Absolut inte. Jag tror inte det finns en enda människa som kom hit för det här.
Nej.
Nej.
Jag tror folk kom hit, jag vet att folk kom hit för ett bättre liv. Och tyvärr så av många andra anledningar än det här våldet så har det inte blivit så.
Okej, tack så jättemycket Ramo för att du kom hit. Vi har en sista fråga som vi alltid ställer till alla gäster. Men vad inspirerar dig? Jag vill bara säga att du är så inspirerande så jag vet
inte. Jag är helt tagen.
Ja. Men vad inspirerar dig?
Jag ser allt av min omgivning inspirerar mig på olika sätt. Jag skulle säga kanske först min mamma och sen också min anhöriga som har gått bort. Hans mamma. Jag har inte så specifikt svar, men min omgivning är en väldigt stor del av inspiration när jag skriver, alltså i allting jag gör.
Mm.
Och de inspirerar mig och får mig också tro på mig själv när jag inte gör det.
Du ska få berätta vad din bok heter också.
Ja.
Och var man hittar den.
Min bok heter Butterflies and Dead Roses. Man hittar den på Adlibris, Bokus, Amazon, bod.se. Jag kanske har missat något. CD-on också. Och några andra hemsidor som jag tyvärr inte kom på.
Ja. Men, jag säger bara löp och köp.
Ja.
Vi länkar den också på vår Instagram.
Ja, givetvis. Ja. Tack så jättemycket för att du ville gästa oss på den.
Tack.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Och nu ska vi avsluta hela det här avsnittet med en av Ramos fantastiska dikter ur hennes diktsamling Butterflies and Dead Roses.
Det vi inte visste. Klockan är runt 4. Det är början av juni. Det luktar gräs och pollen. Jag har på mig min studentmössa och min vita klänning. Det är sommaren 2019. Sommaren innan allting gick snett. Plommonträdet som jag har plockat på sedan jag var liten i toppform. Grannarna går förbi och varenda en hälsar grattis. Jag står här och kollar på min omgivning. Min bröstkorg är fri och det finns inga orostankar i närheten utav mig. Vi dansar och skriker och skrattar. Det här är allt jag vill. Mina käraste och frid. Fjärilar och solnedgång som lugnet när man hör havet. Solsonen själv går av bilen. Tänk att han hinner sig med ta studenten. Den godaste människan jag har känt, min bästa vän och bror. Jag hade tidigare inte vågat drömma att vi skulle få dela den här stunden. Ta bild på mig, du kommer ångra dig när jag dör. Jag svarade alltid samma sak när han sa så. Du är för ful. Men den kommentaren gav mig alltid magknip. Vi återgår till drinkarna och mammas goda mat. Familjens lycka känns i hela luften. Den dagen känns för bra för att ha varit verklig. Det som andra inte vet och det som jag inte vet, det som vi inte vet, är att vi kommer begrava honom 6 månader senare.
Podplay.